känns så fint att få vara tillsammans igen. Så är det. Man blir glad när man kommer hit varje år. Jag pratade med Folke Sten. En del av er, de flesta känner säkert till honom. Han kom ju till oss den 25, lördagen den 25. Notera dig och var gärna med. Vi ska ha en lördag eftermiddag kväll tillsammans. Och det handlar om vår inre människa. Ett själavårdande och läkande tema. Jag tror det behöver vi allesammans. Det är så olika ut bakgrund i livet och allt samma så här. Så är det. Men det finns saker och ting ibland i livet som hindrar oss att fullt ut få uppleva det som Gud egentligen vill ge oss. Man kommer ju, kan man säga, många har kommit till kyrkan, har jag sagt ibland, men man har inte hittat Jesus ännu. Och det är inte aktiviteterna i kyrkan det handlar om. Det handlar inte i första hand om bara vårt välbefinnande. Det handlar inte bara om vår ekonomi. Allt sånt där är också inblandat. Men det står så här: sök först Guds rike och hans barmhärtighet, hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla er. Och mina predikningar och mina bibelstudier här, jag skulle önska att det ledde fram till att vi allesammans tillsammans fick uppleva ett större mått av smörjelse, den heliga andes smörjelse över våra liv. Och då talar jag inte i första hand om det här att upp och skotta och vifta med händerna och ropa halleluja på ett ben. Ja, det förekommer, jag ska säga, vi har sett allt. Vi har sett allt. Det är inte det handlar om, utan det handlar om vårt innersta, att det får förvandlas, att det får stå i direkt kontakt med Jesus själv. Det finns ett uttryck som återkommer väldigt ofta hos aposteln Paulus. Och Paulus var ju den som i huvudsak formade läran om Kristus. Och han är den stora auktoriteten. Och han beskriver det själv att han hade fått det direkt av Herren. Det var inte via omvägar, utan han hade fått det direkt av Herren. Gud gav honom ett ljus som få har haft efter honom. Och det är det här begreppet i Kristus. I Kristus. Och det förekommer bara i Efeserbrevet, så står det mer än 25 gånger, upprepar han det här. I Kristus. Att vara i Kristus. För det betyder att vi får för det första en ny identitet. Och han skriver i andra Korinthierbrevet 5:17. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Det är något nytt, och det nya är också nyskapande. Jag vet inte hur många är det några här som släktforskar?
Ja.
Kul. Det har jag gjort några år också. Och hittat fantastiska saker. Och det ligger ju naturligtvis i sakens natur att man vill veta lite om sin bakgrund. Åtminstone har jag ställt den här frågan. Varför är jag så tokig som jag är egentligen? Vad beror det på? Var kommer alla mina intressen ifrån och allting sånt där? Vet jag, är en sån här nyfiken människa. Jag är nyfiken av naturen. Jag vet inte allt och jag är inte bra på någonting egentligen. Men jag är en sån som vet lite grann om många saker. Det blir så, jag hinner liksom aldrig med och fortsätta vidare. Så därför så har jag heller inte blivit av den anledningen någon akademiker eller någonting annat, utan jag är en praktisk människa. Och det är ju så med allting, du kan ha en hur bra beskrivning som helst, men förstår du den inte riktigt och kan omsätta den i praktiken, så blir det tämligen värdelöst. Jag höll på att skruva med elektronik när jag var yngre. Det var mitt yrke. Och varje gång sedan jag kom hem till folk så plockade de fram någonting som var sönder. Och det skulle jag sitta och skruva med det. Ofta var det TV-apparater naturligtvis. De där stora hemska som samlade enorma mängder damm och farliga saker inuti. Och där fick jag sitta medan de andra där kaffe och hade det trevligt. Men till slut så sa jag till min fru att nu berättar vi inte det här när vi flyttar för någon enda människa. Så är vi av med det. Och det är så här liksom att man måste inte vara expert på saker och ting. Och man blir aldrig expert på sig själv heller. Jag vet lösningen på alla världens problem. Vet ni vad det är? Vi byter problem. Därför att nästan alla de har vet precis hur andra ska lösa sina problem. Men man har ingen aning om man löser sina egna. Och det där har med vår identitet att göra, tror jag, i stor utsträckning. Att vara i Kristus, det betyder att vi inte längre definieras av det som ligger bakom. Jag hör många människor som säger, ja, jag har haft sån otur i livet. Min mor var alkoholiserad och min pappa han slog oss och så vidare. Ja, ni vet alla de här sakerna. Och så tänker man så här att ja, det är av den orsaken som jag är. Men tänk att Gud i sin nåd och erbjuder en väg ut ur detta sammanhang. En plats där vi inte definieras av våra varken andras eller våra egna misslyckanden, synder eller prestationer. Vem känner inte ibland liksom att jag är nog ingen bra kristen. Jag är för dålig på att be och jag är för dålig på att läsa Bibeln. Och vi hittar en massa olika saker där vi slår på oss själva och straffar oss själva och tänker att ja, det är ju inte mer än rätt och kan ju inte Gud välsigna. Men tänk att när vi är i Kristus så är vi nya skapelser med nya förutsättningar. Jag funderar mycket på det här med Israels barn när de gick i ökenvandringen. Hur kunde de överleva med en sån ensidig kost och käka manna varenda dag? Men jag är övertygad om att det var så att Gud gav dem en ämnesomsättning som var precis så anpassad så att det skulle räcka till att livnära kroppen och ge den styrka för att kunna fortsätta vandringen genom öknen. Det är ju inte nog med det, han lät ju kläderna växa på kroppen och skorna släts aldrig ut och ni vet alltihopa den här fantastiska saken. Gud gav Israels barn de förutsättningar som behövdes för att ta sig igenom öknen, för att nå målet. Och så är det med oss i Kristus också. Vi får en ny identitet, vi får nya gener som är anpassade för att leva i en gemenskap med levande Gud. Halleluja! Halleluja. Visst är det underbart? Jag tycker det är så fantastiskt. Att Gud han skapar i oss förutsättningarna för att kunna leva ett liv i Kristus. Det är hela hans tanke. Han måste göra om alltihopa. Ja, någon säger, ja men jag har så svårt. Ja, jag har mitt sätt och jag är som jag är och det får andra acceptera. Men tänk att Gud han kan göra om oss. Inte så att allting måste förändras, att vi kommer att bli mycket vackrare och det ena med det andra. Jag tänker på det med smink och med annat. Jag vet inte vad diskussionen på sin tid om huruvida det var kristet liksom att sminka sig. Och många i världen, ute i världen, de är väldigt negativt till allt sådant. Och de har strikta bestämmelser om väldigt mycket, särskilt om kvinnorna, om det är en anledning. Och då frågade de den gamla pastorn, hur är det med det här med smink? Är det synd att sminka sig? Han tänkte ett tag och så svarade han, det är ju synd att det ska behövas. Men them, son. They count the two at the fields. Det är ungefär som vi tänker. Vi vill försöka bättra på det som Gud har gjort med oss från början. Det talar vi om det yttre naturligtvis. Men också när det gäller vårt inre, så har Gud skapat i dig och i mig förutsättningar för att leva ett liv fullt ut i gemenskap med den heliga Ande. Vår identitet, den är förankrad i honom, att vi är Guds barn. Vi är Guds barn. Min gamla svärmor, hon kunde inga främmande språk, inte engelska heller. Men hon försökte bland sina sista andetag sjunga på en barnkör. Ni vet den här, jag är barn till en kung. Och ingen begrep eller förstod när hon försökte säga I'm child to a king. Men så var vi på det till slut liksom. Hon ville deklarera över sitt liv, jag är barn till en kung. Vilken uppenbarelse. Och det skulle vi skriva på gravstenen sedan där. Och det blev lite diskussioner med kyrkogården och med myndigheterna där. Därför att det fick man bara skriva om man var kunglig. Och då fick vi sätta det inom citationstecken. Så blev det bara att det var en strof ur en sång. Jag är barn till en kung. En liten flicka kom till prästen en gång. Och prästen frågade henne, jag har inte sett dig i söndagsskolan på länge, hur kommer det sig? Nej, sa hon, jag går inte i ena kyrka längre utan jag går till Philadelphia där borta. Ja, så sa prästen, varför det då? Jo, så vad det är så här, att hos er så sjunger man ett litet fattigt barn jag är, men där borta sjunger de, jag är barn till en kung och det tycker jag är mycket bättre. Barn förstår det här väldigt väl. Att vara barn till en kung, det innebär någonting i livet, eller hur? Det är andra förutsättningar för de kungliga som växer upp, det vet vi. Va? Det är när man läser historia, man ser program på tv och gamla tider, hur de tog hand om barn, så tänker man, tack gode Gud att jag inte levde på den tiden, nummer ett. Tack gode Gud att jag slapp att vara kunglig. Det var inget roligt liv de hade. Men tänk att vi får uppleva att vi är barn till en kronan som är fridsfusten och som är friheten och som gör oss fria. Och det står att den sonen gör fri, han är verkligen fri. Det finns mycket mer att säga om det här. Bara citera, han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn genom tro på hans namn. Hajar du? Fantastiskt, va? Åt alla dem som tog emot honom. En del säger på oss då här, och jag hör det bland kristna också emellanåt, att alla människor är Guds barn. Nej, det är inte så Bibeln lär oss. Det är inte vad Jesus säger heller. Vi är skapade av Gud. Ja, det är sant. Det är sant. Jag ska inte snära in er mer små anekdoter. Det finns såna här härliga saker som man får uppleva och lyssna till. Och särskilt om barn. Men barn förstår det här. För det andra, att vara i Kristus innebär ingen fördömelse. Ingen fällande dom, står det numera. Och det är precis så sant. Så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Romarbrevet 8:1. Ingen fördömelse. I samma kapitel står det också, vem är den som vill döma Guds utvalda? Alltså, det här är ju en stor hemlighet som vi måste lära oss. Vi måste lära oss att förstå vad det innebär. För att vi är väldigt mycket, vi är böjda åt att tänka att om jag gör rätt saker så ska Gud ha förbarmande med mig. Det finns en berömd föredragshållare från pedagogen och så på något slag. Jag har lyssnat till några gånger, mycket intressant kvinna. Hon är inte alls troende eller någonting. Men hon citerade Bibeln en gång där det står att Gud skapade människan, skapade levande varelser. Varelser. Det är ett intressant ord. Funderade på det lite grann. Men vi vill göra varandra till görelser istället. Vi bedöms utav vad vi gör och inte vad vi är. Och det är den stora skillnaden att vara ett barn av världen och att vara ett barn till Gud. Att hos Gud får vi vara varelser. Det räcker att vi är till för Gud. Inget annat krävs. Vi lägger gärna bördor på varandra, precis som fariserna gjorde på Jesu tid. Lägger bördor och talar om för människor att nu måste du göra så här och nu måste du göra så här. Man behöver ingenting av detta för att vara ett Guds barn. Och vi talade om det med ett av bibelstudierna, att Gud, när han tar emot oss och vi blir ett Guds barn, det första han gör, så sätter han oss ner. Han har insatt oss så att han har satt oss i sin älskade sons rike. Alltså det börjar med att sitta, det börjar med att vila, det börjar med att koppla av. När vi är födda i Kristi, in i Kristus, för dit föds man. Det är en annan dimension, och dit föds man in. Hur mycket gör ett barn när det är nyfött? Ja, två saker vet vi i alla fall. De sover. Och sen är det nummer två, ett och två. Och det är för någon annan att hand om. Det tar de inte ens hand om själva. Så är det att födas också in i Guds rike. Så är det att födas in i Guds rike. När vi är i Kristus så är vi förlåtna och vi är rättfärdiggjorda. Det här med rättfärdiggörelsen i Kristus, det var ju en stridsfråga i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet. Och en syn på rättfärdiggörelsen. För det innebär, och det här måste ni förstå rätt när jag säger det nu, det har blivit någon förskjutning i läran som säger att vi är rättfärdiga. Men egentligen är det ju så att vi är rättfärdigt förklarade ifrån Gud. Vi kommer inte att vara fullt ut 100% rättfärdiga så länge vi lever på den här jorden. Så länge vi överhuvudtaget lever och kan andas, så kommer vi aldrig att nå dit till Kristus. Vi kommer aldrig att nå hans höjd av renhet och perfektion. Det är därför Gud har ordnat en sådan väg att ingen människa kan berömma sig. Vi är olika och vi har kommit olika långt på vägen. Det kan vara intressant att börja på mötet här. Jag älskar när det blir så här. Jag vet, när Gud börjar röra om, då blir det en väldig oreda för en del. Men det blir en väldigt härlig oreda. Då vänder Gud upp och ner på nästan allting. Och det vi har tänkt ut och det vi har funderat över, så blir det andra frågor och nya frågor som dyker upp för oss. Jag vill ta upp begreppets juridiska betydelse också. Därför att det är så att Gud, han är alltid rättfärdig. Det är inte så bara att Gud förlåter och slätar över allting som har varit. Utan han tar bort det, han befriar oss ifrån det. Det står att han har utplånat den handskrift som genom sina stadgar anklagade oss inför Gud. Och spikat fast dem på korsets trä. Halleluja! Vi är rättsligt fria därför att någon har tagit straffet i ditt och mitt ställe. Det är det menas. När det står ingen fördömelse, så kan ingen döma den andra. Vi kan aldrig ställas till rätta inför djävulen. För han kommer att påminna oss om allt det gamla. Och så finns det. Så är det ju så i det gamla livet att det skapar sår. Det skapar djupa sår i våra liv. Vi ska inte förneka liksom betydelsen av det förflutna i den mån att det här har ju påverkat vårt sätt att inte minst hantera det egna jaget. Det är det som gör att vi känner oss nästan alltid mindervärdiga. Jag tror att det måste nästan vara på det sättet. Därför att det enda som vi har kunnat bidra med när det gäller frälsningen och att vi får ett nytt liv i Jesus Kristus, vårt enda bidrag är vår synd. Det är vårt enda bidrag. Och det är ingenting att vara stolt över. Men Gud ger inte sin ära åt någon människa. Gud ärar inte människor. Men allt som sker ska vara till hans ära. Vara till hans ära. Jag tänker ibland på en gammal strängmusiksång som säger så här: skulden gäldad är av min Jesus kära underbara verklighet. Och jag ser bilden från annat håll i världen. När människor blir döpta till Kristus. Och när de kommer upp och jag ser och hör jublet ifrån det som kommer ur deras hjärtan. Och glädjen att ha fått begrava det gamla med Kristus. Det är oerhört. Jag såg också en som var, man fick ta honom ur rullstolen och lyfta honom ner i dopet. Men ifrån dopvattnet så reste han sig upp och gick själv upp för trapporna. Fullständigt hela. Det händer något med en människa när hon tar emot Kristus. När hon får begrava det gamla och uppstå till en ny skapelse i Jesus Kristus. Ingen fördömelse. Den tredje punkten här är nog så viktig. Och det handlar om en gemenskap. Mellan varandra, oss, vi som tillhör Jesus och Kristus själv i centrum. Vi har haft i Karlskrona, i Pingstkyrkan i Karlskrona under många år ett lema, ett vad kallar man för svenska, säger man det? Nej, en devis. Med Jesus i centrum. Ja, ni har kanske sett det. Det är andra som har tagit efter sedan när vi var först. Vi var inte först för att uppleva det, men för att uttrycka det på det sättet. Därför så står det på nästan allting, så står det med Jesus i centrum. Det handlar om gemenskap. Att vara i Kristus betyder att vi tillhör hans kropp. Jag tycker det är det finaste, därför att Bibeln försöker på många olika sätt att beskriva vad Guds församling är för någonting. Och ja, det är en byggnad också, ni vet det här med levande stenar. Men det starkaste uttrycken för vad församlingen är egentligen, att det är en kropp. Där varje lem har en viktig funktion. Den sitter där inte av en slump. När Gud skapade och formade människan, har du tänkt på det? Att det är det enda som Gud skapade med sina händer. Utav någonting som redan fanns till, det var när han gjorde människan. Han gjorde den av stoft från marken. Kallade lera eller jord om du vill. Det är vad ordet Adam betyder. Det betyder jord eller stoft. Det är det enda Gud gjorde av materiella ting, av det som han skapat. När Gud skapade människan så gjorde han henne alldeles unik och formade henne med sina egna händer. Tänk på det här när du tänker på dig själv och din egen kropp. Vi är olika, men Gud har skapat oss och vi tillhör hans kropp som är församlingen. Det här betyder naturligtvis väldigt många saker. I en Guds församling borde aldrig någon behöva känna sig ensam. Det blir mycket jobb det här, säger du. Ja, tänk. Det är mycket jobb. Och värre blir det när det blir väckelse, det ska jag lova det. När de ringer eller de kommer och knackar på dörren mitt i natten halv tre. Och det känns inte alls kul att stiga upp. Man överväger nästan alltid när det händer såna här saker, så överväger man varenda gång liksom att nej, jag vänder på mig och somnar istället. Det är mycket arbete. Och det är ju så i en familj. I min familj så har vi 9 barn som flest. Då blir det mycket arbete. Det är från 2 olika mödrar. Min pappa blev änkeman. När barnens mamma dog i tuberkulos och barnen blev smittade och allt vad det medförde, sjukhusvistelse, sanatorium, behandlingar under många år. Han blev ensam med 6 barn. Men så blev vi 3 stycken till när pappa gifte om sig. Och mor fick komma in i ett sammanhang som hon aldrig hade kunnat tänkt sig hela sitt liv. Det var fullpackat i den här 2-rummaren på Stumholmen, ska jag lova dig. Där bodde barn och sov ute i garagerna från för plats. Det var ingen. Och det har naturligtvis påverkat allas liv väldigt mycket. Men så 1930-talet så uppstod en väckelse i Karlskrona, Frank Mangs, den kände förbundaren, kom. Och en veckoslutskampanj slutade i 3 månader med möten. Där man hade möten alla dagar i veckan. Och det var inte en gång varje kväll, utan man hade också middagsmöten. När människor kom på sin lunch, vet ni, och gick ifrån Karlskronavarvet och de som bodde runt omkring för att vara med. Människor som längtade efter Jesus. Där blev pappa frälst och fick möta Herren. Och fick uppleva att Gud tog hand om honom, att Gud hade omsorg om honom. Och det blev ett hem på nytt, ett kärleksfullt hem på nytt. Jag tror att pappa hade nog aldrig klarat att fortsätta att leva om det inte hade skett det här under. Därför att det är så, vet ni vänner, att vi är skapade till gemenskap. Vi skapade till gemenskap. Gud sa om Adam, det är inte gott för mannen att vara alena. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Det är inte bra för en kristen att vara ensam heller. Kanske höll jag på att säga det ännu värre. Jag vet hur sånt här fungerar av egen erfarenhet. Jag har nog sagt i själavårdssamtal många gånger till de som säger så här ungefär, att det är ingen som bryr sig om jag lever eller dör. Det är ingen ifrån församlingen som hör av sig till mig. Jag sitter här i min ensamhet. Då har jag nästan alltid sagt att jo, men man kan känna sig väldigt ensam när det är på det sättet, omständigheterna i livet. Och det är säkert många som ber till Gud för dig när du har det svårt nu och du har hamnat åt sidan. Men så gick det ganska många år och så blev jag själv svårt sjuk. Vi var tvungna att avbryta vårt arbete i Bolivia och komma hem till Sverige. Då fick jag för första gången uppleva precis samma sak. Och jag har fått be Gud om förlåtelse för vad jag sa till de här människorna tidigare som kände sig ensamma. Telefonen tystnar. Ingen kommer att höra av sig och hälsa på. När man skulle behövt kanske ett uppmuntrande gudsord, alldeles tyst. Och det här har påverkat mig och min fru likadant under senare år. Vi måste ta hand om de som är ensamma. För de hör till Guds församling. De är en viktig del av Guds församling. Det är inte bara att vänta till de dör så att arvet möjligen kommer att tillföra församlingen, för det händer ju emellanåt. Det är någonting som är värt så oändligt mycket mer. Vad skulle vi ha gjort genom åren om vi inte haft så många av de äldre avsidetagna vännerna som barn för oss under de åren som vi fick kämpa? Gud hjälp oss. Gemenskap, vänner. Ingen ska behöva vara ensam. Det räcker inte, tror jag, med att säga att ja, men Gud är med dig. Jesus är alltid närvarande. Det kan man säga, men på något sätt är det urskuldande på något vis att säga att jag har inte tid med dig. Ja, det här har inte tid. Ja, hur mycket tid har vi? Ja, alla har fått precis lika mycket. Det är det enda som är rättvist i livet. Vi har 24 timmar allesammans. 24 timmar har vi. Varken mer eller mindre. Sen är det en prioriteringsfråga vad vi gör med den tiden. För det fjärde så vill jag säga också naturligtvis vad vi har i honom, i Kristus. Vi har ett evigt liv. Paulus han sammanfattade så här: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Romarbrevet 6:23. Utanför Kristus så saknar vi allt detta. Man kan inte vara både en kristen och inte vara en kristen. Gud han tillrättavisade Israel många gånger när han sa att de haltar på båda sidor. De haltade på båda sidor. Ja, hur är det egentligen med det här begreppet? Man ställs ju inför frågan, kan man inte vara en kristen om man lever ensam och lever gudfruktigt och ber till Gud? Jag kan inte ge ett svar på den frågan egentligen. Jag vet bara det att de som i förbland tänker det är en fårjord, så är det så här att de som lever i utkanten, de fåren som lever i utkanten, det är de som vargen först har. Det är de som blir de första offren. Och att utsätta sig för det, det är fullständigt olyckligt. Jag höll på att säga idiotiskt. Man ska vara nära centrum istället. Jesus i centrum. Nära Jesus. Den förre påven, jag håller inte med påven om många saker när det gäller katolska kyrkan, men han sa en bra sak. Han sa så här att ju närmare Jesus vi kommer, ju närmare kommer vi varandra. Evigt liv. Jag säger någon, det ska jag tänka på när jag blir gammal och ska dö. Men nu förhåller det sig så att det eviga livet, det börjar redan här där vi lever. Det är här och nu som det eviga livet börjar. Det börjar och sen har det inget slut. Evighet. Vad är definitionen på evighet? Jo, det är avsaknad av tid. När tiden inte finns längre. Kan du tänka dig en situation där det inte finns tid? Jag tror att vi kan få uppleva något utav den här tidlösa tillvaron. Om du har kommit riktigt nära Herren någon gång, och det vill jag uppmuntra dig till, sök Herren i ensamhet. Unga människor säger till mig ibland att varför är det så härligt liksom, när det är så många som kommer samman så. Och det känns så underbart alltihopa. Jag brukar säga så här, låter hårt, men jag brukar säga, då har du inte lärt känna Herren hur det är att vara ensam tillsammans med honom. Mm. Tänk när man får uppleva honom, då kommer de här stunderna då tiden försvinner. När det har gått några timmar och man tittar på klockan, men oj, vad har tiden tagit vägen? Då upphör tiden att existera i vårt medvetande. Och det är då Gud arbetar med oss. Och det, läser du Bibeln ska du se att de människor som finns beskrivna där, Guds människor, så kommer du att finna att det alltid är ensamheten de har fått göra sina stora upplevelser. Så var det med Paulus. Så var det med Petrus. Du kan läsa om det här. Det går att söka systematiskt. Och här ska du säga att alla har det gemensamt. Att när de har varit ensam så har Herren kommit till dem. Och de har fått uppleva stora och märkliga uppenbarelser som de har förmedlat till oss. Det tar aldrig slut. Men det är ett val som någon sa, jag tror jag i början. Ett val. Man måste välja rätt. En känd pastor som är väldigt gärna hör Han heter Jay John, en engelsk man. Han är professor och universitetslärare och så här. Men han har väldigt roliga anekdoter som beskriver verkligheten. Varför ska jag inte välja någon annan religion? Jo, då svarar han så här. Om du kommer till en väg och så upplever du att vägen delar sig i två olika vägar. Och där är en gubbe vid varje väg där och tänker att jag ska fråga till råds. Då visar sig att gubben på den ena vägen, han är död. Men på den andra vägen så är det en levande människa. Vem skulle du fråga till råds? Slutsatsen. Alla andra religioner har döda förkunnare. Har döda upphovsmän. Men Jesus, han lever.
Amen.
Det är han som har svaret. Det är han som har svaret. Det är han som leder oss in i ett nytt liv som börjar här och nu och som aldrig tar slut. Och han säger så här i Uppenbarelseboken, när Johannes får uppleva också ensam, du vet vad en Patmos, han satt i en grotta. Och numera så påstår de att de har hittat grottan när han satt i, jag vet inte, jag är lite tveksam till de här bitarna och det betyder inte särskilt mycket, men det han fick uppleva och beskrev, så säger Herren så här: jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och till dödsriket. En kort summering av det här: att vara i Kristus, det är själva nyckeln till hemligheterna i livet. Sök den. Sök inte i första hand vacker sång och musik. Sök inte i första hand berömda och duktiga talare. Sök Jesus. Det är det enda som garanterar dig att allting hamnar på rätt ställe. Utan honom finns det inget hopp. Men i honom så finns allt vad vi behöver. Där finns också förutsättningarna för att vi ska få uppleva och erfara det som Bibeln talar om. Vi har identitet, syndernas förlåtelse, gemenskap och inte minst framtiden. Har den här församlingen någon framtid? Svaret på det är ett odelat ja. Ja, det har den. Jag blev faktiskt väldigt gripen. Ni vet, Folke Sten, jag nämnde honom. Jag vill gärna säga lite till om det för att ni ska lägga det på minnet. Försök och gör allt och vara med. När jag bad Folke att han skulle komma hit till oss här. Det finns många orsaker och erfarenheter bakåt som gjorde att han har någonting som få andra har. Så blev han så gripen av det här och han upplevde att han ska åka hit. Han var ju här i söndags på mötet och var med. Han tänkte, ska jag nu åka dit och tala om de här känsliga och stora sakerna, så måste jag åka dit och känna hur på pulsen lite grann hur det är. Och vet du Anders, jag uppfylls av en sådan kärlek till församlingen i honom. Visst är det underbart att höra? Det är som att någon säger, jag älskar dig. Det säger vi många gånger om dagen med fru och jag. Och vi menar det av hela hjärtat. Vi har kämpat ihop i 53 år. Över 53 år. Och nu när det blir äldre och det blir jobbigare med allting. Tänk så fantastiskt att ha 53 års erfarenhet att falla tillbaka på. Men ändå få höra, jag älskar dig. Jag älskar dig med en evig kärlek. Inte där i består kärleken att vi har älskat Gud, utan att han älskat oss först. Framtidsdagen, det står en gammal psalm, i framtidsdagen ljus och lång, den räcker bortom tidens tvång. Halleluja. Visst är det härligt att veta, vänner? Det är det här vi ska dyka djupare in i. Det ska bli spännande att se vad Gud vill göra. Jesus, jag tackar dig för ditt ord som uppmuntrar oss och som förklarar för oss sammanhangen där vi inte med vårt intellekt kan förstå, Herre. Men du, Herre, som är allting skapade och du som är all vishets ursprung, Herre, du har gett oss ditt ord, Herre, för att förklara. Tack, Herre, att våra böner och det böner som har betts på den här platsen genom åren, det utsäde som har delats ibland människor i Ronneby, det kan inte återvända fåfänt utan att ha verkat vart till det har blivit utsänd. Jesus, jag tackar dig att du är trogen emot ditt ord och dina löften. Och vi överlåter oss åt din omsorg, Herre. Och din oändliga kärlek, Herre. Hjälp oss, Herre, att tjäna dig. Våra brister, Herre, uppfyller du, Herre, med din härlighet och din nåd, Herre. Att det, Herre, som vi, där vi tycker själva att vi är dåliga och vi fungerar inte som vi borde, Herre. Men så vet vi att vi har en förespråkare, en advokat i himmelen som talar till vår fördel, Herre, som försvarar oss. Jesus, tack att du har ordnat allt åt oss. Hjälp oss att visa tacksamhet mot dig, Herre. Jag ber dig. Jag vill den här tiden som ligger framför. Öppna våra ögon att vi får se världen som du ser. Öppna våra andliga ögon, Herre, att vi får se på situationen sådan som du ser. Herre, ibland så blir vi förblindade. Och vi blir modlösa och vi tappar förhoppningarna. Och förhoppningarnas skuggor, Herre, övertäcker oss. Men Herre, då vill du komma in och lysa med ditt ord och din ande, Herre. Jag ber dig om en förberedelsetid här. För mina älskade vänner här i Ronneby. Herre, du har ett uppdrag, Herre. Du har ett uppdrag åt församlingen här. Och det uppdraget har inte upphört, Herre. Utan du är beredd att satsa, Herre, på Ronneby. Du är beredd, Herre, att tillföra det som fattas, Herre. Och i övrigt så överlåter vi oss åt din omsorg. Din är makten, Herre, och din är äran i evighet. Amen.